Året börjar ju lida mot sitt slut och förra året så gjorde vi ju massa spaningar om hur 2025, vad som skulle hända under 2025. Och det är ju lätt att göra den typen av grejer för att man kanske inte hålls ansvarig sen när det har gått ett år. Men vi tänker att vi ändå ska göra det mot oss själva. Vi ska utvärdera vad vi egentligen sa.
Mm. Rätt eller fel, Sofia, Henning och Björn, hur var det egentligen? Och nu, för en gångs skull, vi har hört det här förut, men nu är Björn också med i studion och kan försvara sig.
Ja, det är ju skönt. Vi hade ju ett avsnitt för ganska länge sedan när vi utvärderade dina spaningar framförallt, men du var inte med i studion.
Det är skönt, generöst av er att låta mig få vara med på detta, så jag kan försvara mig eller ta eventuell ära för de få grejerna som kanske prickar det här. Du lyssnar på TechBrief, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Björn Jeffrey och är techanalytiker.
Och jag heter Sofia Sinclair och är techreporter.
Och jag heter Henning Eklund och är också techreporter.
I veckans specialavsnitt, vi utvärderar våra spaningar för 2025. Hur rätt eller fel hade vi?
Sofia, du hade ju en förutsägelse om en person som då kändes väldigt relevant och som kanske inte gör det längre. Det kan vi ju återkomma till i diskussionen.
Lina Kahn, jag spår att hon får sparken från posten efter att Donald Trump nu tillträdde som president och att det skapar en M&A-fest i Silicon Valley, alltså betydligt fler företagsuppköp.
Om man ska bara kort dra vem hon var, så var hon ju chef då för FTC som är konkurrensmyndighet i USA och var liksom kändis ändå i techvärlden för att hon hade väldigt hårda tag mot techjättarna. Och jag tänkte då att om hon försvann så skulle bolagen vilja köpa andra bolag igen. Och det här var ju en ganska safe spaning, får man ändå säga. Det var lite fekt av mig eftersom att hon slutade redan, tror jag, i januari. I alla fall berättade att hon skulle sluta då. Så att den blev ju sann. Men frågan är hur den här köpfesten har varit. När jag tittar på lite siffror för tech så ser man i alla fall att det har varit flera liksom stora deals det här året. Jag tittar på någon Fortune hade skrivit om någon rapport från PwC som visade att det hade varit rätt många förvärv också. Att det var nästan liksom den högsta siffran sedan 2021, tror jag. Kan inte ta gift på att det verkligen är så. Men det har i alla fall varit stora deals. Och framförallt inom AI. Det är ju de affärerna som har drivit det här.
Sen har det blivit en hel del nya slags affärer, tyckte jag, som var väldigt svåra att förutse. Som har kanske inte varit den här rena köpfesten, men det har blivit mycket sådana här märkliga partnerskap. Saker som kanske tidigare hade varit ett klassiskt förvärv. Jag tänker på när de köper liksom en liten bit av ett bolag. Meta köpte en del av Scale AI till exempel. Och då, det ser ut som ett förvärv, det ser ut som ett uppköp. Men det är inte det i någon
slags juridisk
mening.
Man köper typ inkråmet, kan man säga.
Ja, det var flera, även den här Wind. Precis, man köper personer. Windsurf, tänker jag på till exempel, som var ju en jättemärklig affär. Som skulle sälja då en del av sin verksamhet, sluta med att de tog en del av grundarna och kanske lite IP medan det andra bolaget var kvar. Så att det känns nästan som att man försöker göra den här typen av köpräder utan att behöva sätta det i konkurrensmyndigheterna. Man har nästan skapat ett nytt sätt att samarbeta just för att kunna runda den här typen av konkurrensmyndighet egentligen.
Ja, och sen så snackade vi då förra året, kommer det bli lite mjukare tag nu? Det är svårt att säga. Det som vi har sett i år är att den här långa processen mot Google, de påföljderna av den domen, att man klassade dem som ett olagligt monopol på sök, de har inte blivit så farliga. Men det beror ju snarare på att det har gått så lång tid under den här utredningen att liksom marknaden för sök har förändrats. Det som domaren var inne på då var ju att OpenAI har ju ändå blivit en riktig konkurrent nu mot Google, eller det börjar i alla fall synas liksom. Så därför så bedömde man att det inte var riktigt lika farligt som man kanske trodde eller som man tyckte när man inledde den här processen.
Och Trump, om man ska uttrycka sig försiktigt, så är han väl betydligt bättre kompis med de här stora techbolagen än vad Lina Kahn var. Som är med liksom hans politik framöver på det här området, så kan man ju tänka sig att det kan vara en ganska stort skifte från hur det var under Biden, som då tillsatte Lina Kahn som chef för FTC.
Det som man ändå har sett då, det är ju att Amazons köp av det här robotdammsugarbolaget iRobot gick ju inte igenom, och iRobot har ju nu gått i konkurs.
Tråkigt för robotdammsugarentusiasterna kanske.
Ja, men så att delvis rätt. Rätt och delvis rätt kan man väl säga.
Ja, Lina Khan gav sig själv sparken kan man väl säga, men det var väl det låg väl i tangentens riktning, och köpfest delvis rätt. Det, vad säger vi? Halvt poäng kanske för detta.
Ja. Mm. Jag nöjer mig med det.
Så totalt då, i och med att liksom halva påsen var rätt och halva var hälften rätt, så blir det en 3/4 rätt då.
Ja. Och sen så hade ju du, Björn, någonting som vi lite kallade så här okvalificerade gissningar utan motivering, att vi bara skulle fire away.
Kinneviks vd Georgi Ganev får sparken. Kristina Stenbeck går in i Kinneviks styrelse och tar över igen.
Vad säger du om den?
Äntligen. Så jag tror att jag kan ha gissat det här de senaste 2 åren, och nu fick jag äntligen rätt. Men det var på håret, för det var ju verkligen i slutet av året som detta hände, så det var nära att jag missade den här igen. Men det här blev faktiskt sant.
Mm. Fick han sparken då? Skrev de inte något om att de slutar i välja själv och sluta eller något sånt? Det har jag inte i huvudet exakt, men det är väl så det brukar låta kanske.
Nej, det är väl precis. Ja, det är väldigt ovanligt att man säger jag fick sparken. Jag tycker i all väsentlighet så tycker jag han ska sluta, och Kristina Stenbeck går in i styrelsen. Jag tycker det, vi är nära nog. Jag claimar det poänget faktiskt.
Ja, jag håller med. Jag tycker att du får rätt på den. Och Kristina Stenbeck har ju varit ganska aktiv, mer än vad man kanske hade väntat sig. Ska du gå in i styrelsen för Tandem Health, det här AI-bolaget som Kinnevik har investerat i. Så hon verkar ju vilja kanske köra Kinnevik lite mer aktivt än vad hon gjort innan. Det är ju kul att det händer något.
Mm, väldigt kul faktiskt. Vi går vidare.
LinkedIn blir nya Twitter. Alltså inte X, utan det som Twitter en gång var.
Ja. Alltså jag tycker den förändringen kanske redan hade börjat när jag gjorde den här spaningen, men jag tycker ändå att jag har haft rätt i det. Alltså om man tittar på, dels så upplever jag har inga hårda bevis på det här, utan ni får ta mina vibes helt enkelt. Men jag upplever i alla fall att mitt LinkedIn-flöde är väldigt aktivt, och att man också börjar skriva. Dels är det ju väldigt mycket AI-profiler, alltså typ tidigare säljare som nu är AI-experter ganska mycket, har blivit stort på LinkedIn. Och sen att det är en del så här personliga, alltså det är mycket engagemang och interaktioner. Det är inte riktigt lika mycket så här bara det här, ett skrytinlägg om det man har gjort på sitt jobb, utan det är mer personliga grejer också, tycker jag mig se. Och en annan typ av diskussion på LinkedIn än vad det har varit tidigare. Att det inte längre bara är ett så här rekryteringsverktyg eller liksom jobbsökarverktyg, utan att det är någonting annat. Och jag tycker att det ändå lite liknar hur Twitter var tidigare.
Jag håller med om detta. Så jag tycker jag är villig att tillstå detta. Men jag vill tillägga att LinkedIn saknar ju det som Twitter hade allra mest av och var allra bäst på. Det vill säga humor. Ja. LinkedIn är fullständigt humorbefriat. Det finns ju ingenting roligt överhuvudtaget.
Men ofrivillig humor tycker jag kan uppstå.
Andra grejer.
Ja, man kanske inte skrattar med, man kanske ibland tyvärr skrattar åt. Det är inte riktigt
minst Björn.
Den, vi är inte helt Twitter än så länge, skulle jag vilja säga. Men de andra sakerna du säger stämmer ju bra. Det är väldigt aktivt. Det är absolut inte bara nu ska jag börja som och jobba på det, i den här titeln på det här jobbet, så som det var för ett par år sedan. Men som sagt, men den är bra.
Vi kanske kan se fram emot fler memes då på LinkedIn nästa år.
Eller bara fler, mer humor överlag. Det är Twitters absoluta storhet tycker jag, men LinkedIn har Sveriges mest, eller internets mest humorbefriade plats, tyvärr.
Ja. Vi går vidare.
En AI-genererad låt, dock inte hyllningslåten till Björn, hamnar högst upp på Spotifys topp 50-lista i Sverige.
Mm. Du gillar ju dina AI-genererade låtar. Hur nära hamnar vi här? Högst upp, sa du?
Jag inser i efterhand då att jag var lite diffus, vilket gör att jag kan hävda att jag har rätt. För då på Spotifys då stora lista, liksom topp 50 Sweden, som är de mest spelade låtarna i Sverige, har det här inte hänt. Men det kanske hade varit liksom att ta i för mycket, för just nu ligger liksom Last Christmas och All I Want For Christmas Is You som liksom topp 2. Jag tror att det är svårt att bräcka liksom topplistan på topp 50 Sweden. Däremot listan Top 50 Viral Sweden. Där har det varit väldigt mycket AI-genererade låtar. En kartläggning från SVT visar då att 18 av 50 låtar i december på den topp 50-listan var AI-genererade, inklusive den som låg högst upp. Så ja, delvis rätt kanske, jag kan hävda.
Ja, men det här kan jag ändå ge dig. Sen så har vi snackade ju ett avsnitt för några veckor sedan också om de här country, AI-genererade country-låtarna. Det var ju inte Spotifys lista, men det var ju en Billboard-lista. Så det har ju ändå hänt någonting där i år, verkligen.
Ja, men i det tysta kanske. Det har inte varit någon sån här superstort genombrott, men ändå mer och mer AI-genererad musik som har tagit mer och mer plats i alla fall. Så ja, delvis rätt, hävdar jag.
Ja, och Björn, vi går vidare med dina. Du har ytterligare en vd som då du förutspådde skulle sluta.
Daniel Ek säger upp sig som vd för Spotify efter att ha lämnat ett lönsamt år bakom sig. Gustav Söderström och Alex Nordström tar över som co-CEOs.
Ja, den här fick jag ju faktiskt helt rätt på, men jag tror tyvärr att jag kanske har gissat på det här året innan också. Jag har tydligen samma predictions år efter år och bara inväntar att jag till slut får rätt. Men den här blev ju faktiskt rätt, och att de blev co-CEOs också var ju en spaning som tände. Det var väl väntat. Det här var kanske inte den mest spännande och mest exotiska spaningen jag någonsin har gjort. Men icke desto mindre ett stort maktskifte i svensk tech, får man ändå säga. Henning, du hade en bitcoin-gissning.
USAs regering beslutar att bygga en strategisk reserv i bitcoin. Svenska myndigheter fortsätter kalla kryptovalutor för ett hasardspel utan underliggande värden.
Här är du ganska on the money.
Ja, men det tycker jag att jag får säga. Om man ska ta andra delen först, så har ju svenska myndigheters inställning inte förändrats så himla mycket. Det är ungefär, ja, men från liksom Erik Thedéen på Riksbanken och från Finansinspektionen och andra, så låter det ungefär som innan, att man liksom i stort sett avråder folk från den här typen av investeringar. I USA då, så har det beslutats då i mars 2025 beslutade Donald Trump då att USA ska bygga upp en strategisk bitcoinreserv. Och det har man gjort. Just nu så är USA den största kända innehavaren av bitcoin till exempel. Satoshi Nakamoto är större, men det vet vi inte vem det är. Så USA,
bitcoins påstådda grundare.
Precis. Så amerikanska staten är liksom den största bitcoin-innehavaren i världen. Det som man dock från vissa håll i kryptovärlden hade hoppats på var att USA också skulle liksom köpa bitcoin och bygga upp den här reserven. Det har man inte gjort, utan man har ju bara liksom tagit de bitcoin som man redan har från liksom, ja, men beslagta från kriminella till exempel. Men jag tycker ändå att det här borde jag få rätt på.
Ja, lite, alltså det är inte en invändning. Du har fortfarande rätt om svenska myndigheter. Men en grej som hände i år var ju att alltså FI, som ju uttalar sig väldigt kritiskt om krypto, man kan ändå säga att de legitimerade kryptobolag lite grann när de började kräva att kryptobolag behöver tillstånd hos FI. Det är ju liksom i myndighetsvärlden en slags legitimering ändå. Att man erkänner att det här är en grej som faktiskt finns och som människor uppenbarligen tycker har ett värde, och därför behöver vi reglera dem på något sätt.
Ett litet steg på vägen, men långt kvar tills någon slags större legitimitet i Sverige som liknar den som finns i USA då.
Ja. Och så hade du en liten OnlyFans prediction, Björn.
Antalet registrerade användare på OnlyFans blir fler än USAs befolkning.
Här har jag hittat liksom nyckeln till hur man ska få rätt på de här. För det visar sig när vi kollar upp detta att det hade hänt redan innan jag sa det här. Så att det här är det bästa sättet att göra en förutsägelse. Det vill säga att man är säker på att det här redan har inträffat. Så det här var ju det var ju rätt, men det var ju en flopp från en förutsägelseperspektiv. Så att jag tar ingen poäng för den. Den var för slapp från min sida.
Men OnlyFans fortsätter att gå bra, eller? Nu var det ett tag som man hörde om dem, för min del i alla fall.
Ja, det verkar gå oerhört bra, och antalet registrerade användare är liksom smått enorm, men som sagt, de var fler än amerikanerna redan när vi gjorde detta, tyvärr. Så det var dålig research från min sida. Sofia, du spanade lite svenskt.
Transport fortsätter Tesla-strejken året ut. Ingen av sidorna uppnår någonting.
En väntad spaning får man kanske säga, givet liksom aktiviteten hittills, men icke desto mindre. Den är ju väldigt, väldigt korrekt, eller?
Ja, den var väl ändå rätt. Det som har hänt i år är ju ändå att Medlingsinstitutet helt enkelt la ner försöken att medla mellan de här parterna. Men strejken pågår och ingen av sidorna har väl egentligen uppnått någonting. Det finns ju inget kollektivavtal och ja, Den är inte avslutad.
IF Metalls strejkkassa ska väl räcka i liksom hundratals år, och Elon Musk verkar ju vara en ganska bestämd herre han också. Så det kanske till och med kommer fortsätta hela 2026, vem vet.
Ja, Henning, du hade en annan Musk-relaterad spaning.
Elon Musk ger storslagna löften om när SpaceX ska till Mars och när Teslas robotaxi ska lanseras. Inget av det blir av.
Hur recenserar du dig själv i detta avseende?
Nej, men här var väl mer fel än rätt då i alla fall. För det har varit väldigt mycket snack på Elon i vanlig ordning. Inte jättemycket fokus på SpaceX kanske. Han har sagt att ja, men vi ska försöka nå Mars till det här launch window som är 2026-2027, men då med obemannade farkoster. Så det är ju inget jättestorslaget uttalande. Däremot kring robotaxi har det ju varit väldigt mycket, men de har ju då faktiskt lanserats. Det rullar ju robotaxis nu i Austin i Texas i alla fall. Däremot är det ju många som har gjort sig lite roliga över, kommer jag inte ihåg exakt hur många robotaxis det är, men det är väldigt få, och börsvärdet då när det här liksom annonserades gick ju upp med ett antal liksom typ tiotals miljarder dollar. Så robotaxi rullar, så jag har väl mer fel än rätt.
Och flera av dem har ju haft mänskliga förare i sig också, som någon slags backup i flera av de här fallen. Så att det är ju, det finns ju robotaxi ute som man kan beställa, men hur självkörande och hur mycket robot versus bil med människa i sig är den? Det kan man bråka om länge helt enkelt. Men ja, jag tycker den är ju ute, så att det är väl sant. Det finns åtminstone en sån produkt, det stämmer ju.
Och vi hade lite fler kryptogrejer här också.
Kryptovalutan Tether exploderar, vilket gör att Bitcoin faller tungt.
Ja, den senare delen av den där spaningen har
Bitcoin har ju haft ett svagt år. Faller tungt vet jag inte. Den har haft ett dåligt år. Tether har ju absolut inte exploderat.
Så där har jag vet inte om jag har hört om Tether sen du gjorde den här spaningen.
Nej, alltså det är ju en liksom en grundinfrastruktur för mycket av hela bitcoin-ekonomin på något vis. Och vi har skrivit om detta för länge sedan, roliga historier om de här konstiga personerna som ligger bakom detta. Det är ett så otroligt konstigt, märkligt företag, det här Tether. Men det har inte exploderat, så den får jag ändå säga. Den här blev helt fel från min sida. Det har inte hänt.
Mer på kryptotemat.
Ekonomipriset till Alfred Nobels minne går till Satoshi Nakamoto, bitcoins mytomspunne grundare. Äntligen på prisutdelningen så kommer hans sanna identitet att avslöjas.
Ja, det är lite svårt här efterhand att avgöra graden av seriositet i det här. Jag gissar att vi slängde in det här lite för skojs skull. Men det kan man väl helt enkelt bara konstatera att vi vet fortfarande inte exakt vem Satoshi Nakamoto är, och det har absolut inte hänt. Inte heller Nobel, eller den här priskommittén till Alfred Nobels minne lär ju veta vem han är.
Men om han får det så lär han ju inte
ta
emot det, tänker jag. Det hade jag blivit överraskad. Det hade varit årtiondets nyhet i så fall.
Mm. Henning, du hade kanske den säkraste av dem alla här då, förutom den som jag fuskade med, som redan hade inträffat då.
Apple lanserar iPhone 17. Den har något bättre kamera och lite snabbare chip än innan, och den kostar 16 000 kronor.
Ja, ett safe bet får man ändå säga, men icke desto mindre.
Den Apple räknar jag hem som ett poäng, tycker jag.
Kostade den 16 000 kronor? Eller vad är prislappen?
Jag är inne och kollar nu här då. iPhone 17 Pro 15 000 kronor. Pro Max 17 000 kronor. Så jag placerar mig lite däremellan de här lite mer påkostade modellerna i min förutsägelse om att den skulle kosta 16 000. Mm.
Men jag tycker på det hela taget här, de här korta, en hyfsad utdelning. Men sen hade vi ju en som är lite svårare, Henning.
Den här kan vi diskutera i ett helt avsnitt egentligen.
Ja, det ska vi inte göra. Men det är en spännande grej, och det tyckte vi redan när du sa den från början.
Vi kommer inte få några stora AI-genombrott under året.
Men jag tänkte nog att liksom när 2025 är över så kommer vi använda AI på liksom i stort sett samma sätt som vi gjorde ett år tidigare. Och att det är klart de skulle bli lite bättre, liksom 5% bättre här, 10% bättre här, någon ny modell där. Men att liksom på det stora hela taget så skulle det inte vara några stora förändringar. Och det här kan man ju verkligen se på olika sätt. Vi hade ju anledning att återkomma till den här spaningen ganska omgående då i januari, när DeepSeek gjorde kaos med stora delar av tech- och ekonomivärlden. Minns ni detta?
Ja, för då var ju när DeepSeek, den här kinesiska AI-modellen, släpptes var ju dels open source pratades det om, och sen så att man inte skulle ha behövt då dyra chip från Nvidia på samma sätt som för andra modeller, att den helt enkelt skulle vara enklare och billigare att träna.
Mm.
Och det då kunde ju vara ett problem för de stora AI-bolagen som vill lagt extremt mycket pengar på att träna sina modeller.
Och därför rasar ju Nvidia bland annat på börsen, men sen visar det sig att men vi vet inte riktigt hur mycket chip DeepSeek faktiskt har haft, och bara här om veckan så skrev jag om att uppgifter i media om att det liksom finns tiotusentals Blackwell-chip, liksom Nvidias mest påkostade, som DeepSeek har smugglat till Kina på olika sätt. Så vi vet väl helt enkelt inte riktigt hur stort tekniskt genombrott egentligen var.
Nej, och de andra, alltså bolagens modeller har ju inte heller minskat i betydelse, utan det är, man har ju bara fortsatt att släppa nya modeller som har liksom fått mycket uppmärksamhet och använts. Det som jag tänkt på, om man kan räkna det som någon slags genombrott och så, men det som man har tänkt på är dels videogenereringsmodeller, alltså att Sora, Sora 2 kom ju nu i höstas, och sen också Nano Banana Pro från Google som jag pratat om, som ändå var markant förbättring i bildgenerering om man tänker utifrån hur realistiska bilderna blev. Så det är ju ändå framsteg kan man väl säga, men genombrott är kanske lite generöst.
Vad tycker du, Björn?
Jag tycker också att du hade rätt. Nej, men jag tycker du har rätt i beteendet så att vidare, för att även om de här bild- och videogenereringsprodukterna är bättre så är det ju inte så att man använder dem på ett helt annat sätt. Det är fortfarande att man sitter och chattar med en, liksom skriver en prompt för att försöka få fram någonting som blir resultatet bättre.
Mm.
Och i vissa av de här modellerna under året kan man ju tillfälligt till och med tycka att de har blivit sämre för att de fungerar på ett annat vis. Men det har ju inte det här, liksom, den här AI-agent-framtiden som vi har pratat om vid flera tillfällen, den känner jag ju, den är ju inte riktigt här. De allra flesta AI-användarna använder ju inte AI-agenter skulle jag tro, som är helt autonoma och agerar och dina vägnar och gör en massa saker. Det går ju, men de flesta gör nog inte det. Så att om tanken var, vi använder AI på ungefär samma sätt men resultatet blir lite bättre, då tycker jag nog ändå att du är rätt på det i det här fallet. Det har inte hänt så mycket, och den här DeepSeek-ångesten, den gick över ganska fort. Men marknaden hämtade sig rejält snabbt efter den också.
Ja, kollar man på Nvidias börskurva över året så var det möjligen ett litet hack där, men det är knappt att man kan se det nu. Liksom, att, ja, var det någon DeepSeek-grej där? Så ja, i efterhand då, kanske inte den mest vågade spaningen, men mer rätt än fel vill jag hävda själv.
Mm, och sen har vi den sista här nu då, från dig Björn.
Jag spår att inom detta år så kommer Sverige komma med ett lagförslag som formellt förbjuder sociala medier för barn under 13 år. Det vill säga när du börjar högstadiet ungefär så får du ladda ner Snap och TikTok.
Mm. Här, jag skäms lite här för jag skulle ha känt hemlandet bättre än vad jag gjorde. Det är klart att man inte förbjuder någonting. Det är klart att man tillsätter en utredning. Det här skulle jag
sommaren 2026.
Ja, jag tog till och med hösten 2026, så att det är en oerhört lång utredning. Men för det som har hänt då är precis detta. Man ska tillsätta en utredning för att se hur sociala medier påverkar barn, och det kan man ju se som grunden till ett förbud. Men det finns inget förbud här och nu. Däremot så finns det ju i Australien. Där har de satt åldersgränsen på 16. Så att i världen så börjar vi se att det här finns liksom tendenser till att det är på gång. Men som sagt, Sveriges utredning kommer inte vara klar förrän sent under 2026. Så att den här kommer jag ju inte att få rätt på, tyvärr. I should have known better.
Det finns ju fortfarande väldigt tydligt stöd. Vi skrev ju här om veckan bara om det hade kommit en studie från svenska och amerikanska forskare som visade hur sociala medier påverkar koncentrationsförmågan hos barn till det negativa, och då pratade vår kollega med Jakob Forssmed som är socialminister och ansvarar, liksom den här bollen ligger hos honom, och han är fortfarande väldigt, väldigt, väldigt taggad på att ändå införa någon form av åldersgräns. Så att och även på EU-nivå har det ju hänt grejer under året med verktyg som har tagits fram för verifiering och sådär. Så att om man ska vara lite schysst mot dig så, ja, hade det inte, alltså det finns ju någon stark vilja för det här på något sätt. Sen om det blir 13 eller 16 eller så, det får vi väl se. Men Men viljan finns ju verkligen fortfarande där från regeringen.
Ja.
Ja, men i stort sett så har du rätt. Alltså både Magdalena Andersson och representanter för nuvarande regeringen har ju sagt mer eller mindre klart att vi vill ha ett förbud. De har väl mer lutat åt 15 eller 16 år, båda de aktörerna då. Men egentligen har du, du tänker ju rätt va? Men du, som sagt, du kanske skulle räknat med Sveriges seghet.
Ja, men allting går åt det här hållet. Och det är ju intressant i sig tycker jag, den spaningen att det inte finns någon motreaktion av någon större slag mot den här typen av förbud. För det hör man ju väldigt, väldigt lite om. Man hör ju många då, flera andra länder, Norge och Danmark exempelvis, tittar på liknande typer av frågor. Men det finns ju nästan inget land som jag har sett som har gått ut och tagit ställning och sagt vi kommer inte göra detta. Det är ju folk som, standarden är ju att det är liksom någorlunda tillåtet om man inte förbjuder det, men det är ingen som tar ställning mot motsatsen heller, och den opinionen har nästan dött. Ja. Så där är ju, det är en intressant tendens. Det går väldigt, väldigt tydligt åt ett håll, men sen går det lite snabbare i vissa länder och lite mer långsamt i andra. Så hur summerar vi alla våra predictions? Vad tycker vi? Vad gjorde vi ett, vilket betyg får vi?
VG.
Jag jobbar ju tärningsbetyg på Svenska Dagbladet, ja, som en 4 av 6.
En 4 av 6 skulle jag ändå.
Men vi skulle både kunna haft lite mer rätt och kunnat vara lite mer spetsiga och roliga i våra formuleringar, känner jag själv. Ja,
vi,
i alla fall.
Vi får väl hoppas att vi kanske vågar sticka ut hakan lite mer inför nästa år, eller?
Ja, ni som lyssnar får anledning att recensera detta faktiskt, för det kommer till och med redan nästa vecka vårt avsnitt med förutsägelser för 2026. Jag tror inte att vi har återanvänt några, jag tror att, det, att de är nya allihopa, hoppas jag i alla fall.
Ja, och nästa avsnitt blir alltså en livepodd som vi gjorde i Kista Science Tower, där vi liksom träffade en hel del av er som lyssnade. Superkul. Där gjorde vi våra förutsägelser och predictions inför året. Nu får även ni som inte var på plats en möjlighet att lyssna på dem nästa vecka. Du har lyssnat på Tech Brief från Svenska Dagbladet. I studion denna vecka var jag, Björn Jeffrey, Sofia Sinclair och Henning Eklund. Producent var Tove Leffler, vignetten skrevs av Stefan Storm och vår ansvarig utgivare är Lisa Irenius. Nästa vecka kör vi på med nästa års predictions. Vi hörs då.